personal background.
Jag kom in såklart lite på apologetik.
And of course I speak a little bit about apologetics.
Och lite definitioner av teologi.
And a definition of theology.
Och sen, om det där här drar ut allt för mycket på tiden, ska jag gå igenom de fyra huvudargumenten till varför Gud existerar.
And if it doesn't take too long, then I will speak about the four main arguments for the existence of God.
Ja, men som sagt, vi pratar lite grann om min bakgrund. Och varför gör jag det egentligen? Varför ska jag prata om min bakgrund?
I want to speak a little bit about my background and what is the reason for that?
Men jag tycker det är viktigt för att oavsett vad vi alla tror om oss själva.
Because I think it's important that whatever we might think about ourselves.
Så kommer vi alltid se med lite partiskhet på saker och ting.
We will always be a little partial about things.
Beroende på var vi kommer ifrån och vad vi har i vår livsryggsäck, så att säga.
Depending on where we come from and what we have in our rucksack.
Och där speglar hur vi ser på verkligheten.
And this it shows how we see reality.
Så det är kanske liksom en bakgrund till er angående det jag säger.
So maybe that's a little background for you concerning what I'm saying now.
Men jag uppvuxen på 70-talet i ett medelklasshem.
But I grew up in the 70s in a middle class home.
I ett sekulärt hem.
In a secular home.
Jag kommer ihåg farmor och farfar hade Olof Palme på väggen.
I remember my grandfather had a picture of Olof Palme on the wall.
Och för er som inte vet vem han är, så var han kanske Sveriges mest kända politiker.
And if you don't know him, he was probably the most well-known politician in Sweden.
Han var partiledare för Socialdemokraterna på 70- och 80-talet.
And he was the leader of the Social Democrats in the 70s and 80s.
Han blev mördad 86.
He was murdered in 1986.
Man kan väl säga att han är så nära en Jesusfigur som svensk politik kan komma.
And we can say that he's as close as a Jesus figure that we have in Swedish politics.
Varför säger det här egentligen?
And why am I saying this?
Nej, men det säger jag liksom, det är, ja, jag vet inte hur jag ska förklara det här, men kanske det är, jag låter det vara så.
I just leave it.
Min mamma var dagmamma när jag var liten.
My mother worked in a daycare when I was little. She took in children.
Exactly. Och ett av dagbarnen kom hem till oss. Han kom från ett kristet hem.
And one of the children who came to our home was a Christian. Came from a Christian home.
Så jag och min syster följde med till söndagsskolan några gånger.
So me and my sister, we went along to Sunday school a couple of times.
Och ja, men kanske det föddes, eller såddes ett frö där.
And maybe just a seed was sown there.
Faktiskt. Och där ser vi vikten av söndagsskolan.
So you see how important Sunday school is.
Faktiskt. Jag kommer ihåg att jag bad till Gud både som liten och lite äldre, så här tonåring.
And I remember I prayed to God when I was little and also when I was a teenager.
Fast jag skulle inte säga att jag trodde på Gud.
But I can't say that I believed in God.
Och sen började jag plugga på, jag var väldigt intresserad av vetenskap.
And I was very interested in science.
Och där i finns ofta inte Gud med.
And often you don't find God in science.
Och så började jag plugga på KTH.
I started to study at the Technical College.
Royal Technical Institute. Yeah. och där liksom cementerades de här vetenskapliga uppfattningarna.
And then I got these scientific view of the world was confirmed.
Yeah. Hur som helst, jag träffade Marie genom dansen.
And then I met Marie because we were dancing.
Och sa att hon gick i kyrkan.
And she said that she was going to church.
Och jag tänkte att hon måste ju jobba där eller någonting.
And I thought maybe she works in church.
Man kan inte gå dit frivilligt.
That's not a place I go to voluntarily.
Men det fick jag veta sen att det var väldigt en en stark tro för henne.
And then I found out that she had this strong faith.
Mm. Och jag träffade någon som är sjung.
And I met Greater Grace.
Började gå i kyrkan.
And I started going to church.
Men det är lite svårt att ta till mig allting.
But it was difficult for me to accept everything.
Och en grej var just det här med liksom, till exempel evolutionen som var ett faktum för mig.
And one thing was evolution, which was really a fact for me.
Och att man skulle kunna tro på något annat var jättemärkligt.
And that you could believe in it, something else was really strange.
Så jag började läsa ganska mycket om det och började få liksom också lite annan ja, litteratur än vad jag var med läsa.
So I started reading about it a little and also read a different kind of literature that I was introduced to reading.
Och insåg också att evolutionen, den var ju egentligen minst lika otrolig som jag hade tyckt att skapa sig berättelsen då.
I found out that the evolution was just as incredible as I had thought that the creation story was.
Här kan vi tillägga att det finns en del stora teologer som kända som tror på en gudsledd evolution.
And there are some great theologians who believe in a God that God used evolution.
Till exempel William Lane Craig som är en av de största apologeterna.
For instance, William Lane Craig is one of the greatest apologetics.
Jag har själv väldigt svårt att få ihop de två sakerna.
I find it hard to get these two things together, but...
Jag kommer inte ihåg exakt när, men jag tog i alla fall emot Jesus under en söndagspredikan.
I don't remember exactly when, but I received Jesus during a Sunday morning service, during the preaching.
Och jag tänkte väl så här lite grann då.
And then I thought like this.
Det var lite så här att ja, om Gud inte finns.
It was like if there is no God.
Och jag tar emot och börjar tro på Gud.
And I begin to believe in God.
Då kommer inget hända.
Then nothing will happen.
Jag kanske kommer förlora några sovmorgnar söndagar framöver.
Maybe I'll lose some sleep some Sunday mornings.
Må så vara.
But that's okay.
Däremot finns han.
But if it does exist,
så har jag väldigt mycket att vinna på det.
Then I have so much to gain from it.
Han lovar ju dessutom att det ska hända massa saker inom en när man tar emot honom.
And then he promises to you that a lot of things will happen within you when you receive him.
Bibeln talar om 38 stycken händelser som sker i och med att man tar emot Jesus.
The Bible mentions 38 things that happen when you receive Jesus, and I won't go through all of them here.
Men det finns faktiskt en definition på det här att man faktiskt bettar på om Gud finns.
It's like you're betting whether God is, exists or not.
Det kallas för the wager argument på engelska.
It's called the wager argument in English.
Men jag börjar gå i kyrkan mer stadigt. Men jag kan väl erkänna att jag kanske inte bar så där jättemycket frukt första 7-8 åren kanske.
I began going to church, but I can admit that I didn't have so much fruit for 7 years or so.
Jag var lite sur på Gud.
I was a little bit angry with God.
Varför då då?
And why?
Nej, men alltså för första gången i mitt liv så känner jag mig lite så annorlunda.
The first time in my life I felt a little different.
Och det var jobbigt alltså.
This was hard.
Jobbigt att ha en annan åsikt än gemene svenska man.
It was difficult to have a different view on things than most people do.
Det var ju så väldigt skönt att bara gå omkring och vara sådär svensk lagom hela tiden.
It was so nice just to be typically Swedish all the time.
Politiskt korrekt och tycka som alla andra.
Politically correct and think the same way everyone else thinks.
Nu tycker jag det är lite kul att tycka annorlunda.
And now I think it's a bit fun to think differently.
Men det har nog mycket med att göra att jag har mer på fötterna nu också.
But that's probably because I know much more now.
Och det där tror jag vändningen, liksom, var där vändningen togs att jag började studera.
And that I think was the turning point that I started to study.
började gå bibelskola genom någon information.
I started Bible school through Great Grace.
Pluggade apologetik, var det första kursen faktiskt.
Tror jag. And I think apologetics was the first course.
Jag upptäckte en man som heter Ravi Zacharias.
And then I discovered this man, Ravi Zacharias.
En fantastisk teolog och apologet.
I think he's such an amazing theologian and apologet. Apologist.
Vi började några stycken läsa på RCIM Academy, som är hans online-utbildning.
And some of us started to study at his online training.
Och jag började läsa en nu då, sen drygt ett år tillbaka, så läser jag en master i apologetik.
And now for a year I've been reading this master in apologetics.
På Luther Rice University i Atlanta, Georgia, fast en online-utbildning.
It's an online school from Luther Rice University, Georgia, Atlanta.
Och det var liksom en snabb summering vad som gör att varför jag står här idag, tror jag.
And that's just a short summary of the reason why I'm here today, I think.
Men det egentligen säger ju egentligen hur jag kom att stå här egentligen, mer än varför jag står här kanske.
And this is just more how that I came to be here than why.
Jag tror att ibland ska jag, för om någon frågar, ja, varför är du kristen?
And if someone asks me, why are you Christian?
Ja, men skulle jag då säga att jag var kristen, jag träffade en snygg tjej där på dansen och ja, hon gick i kyrkan och
would I say that, well, I met this good-looking girl when I was dancing and she went to church.
Och nu går jag också i kyrkan.
And I also go to church.
Så är det inte så övertygande?
Then it's not very convincing.
Men tänk om Maria hade varit buddhist.
And if Maria hade varit buddhist.
Dragit med mig till ett tempel.
And brought me to a temple.
Hade jag varit buddhist då?
Would I have been a buddhist too?
Ja, det kan man ju fundera på.
That's something to think about.
Varför är jag kristen? Det är nog det som jag tycker att alla bör ställa sig till och från.
So why am I a Christian? I think that's a question we all should ask ourselves now then.
Och vara beredd att svara på.
And to be prepared to give an answer to it.
Och det här, det är kanske svårt att summera i en mening, men jag skulle säga för mig själv så taget all uppenbarelse av Gud.
This is difficult to concentrate to one sentence, but when you see all
revelation from God. Yeah.
When you see all the revelation from God.
Alltså det som finns i Bibeln och det som finns i naturen runt om oss.
Yeah, what we can find in the Bible and what we find in nature around us.
Så stämmer det väl överens med verkligheten.
Then it goes very well with the reality.
Och det finns ett samband, en koherens mellan alla bitar.
There's a coherence between all these parts.
Och det är även definitionen av sanning, att det ska det man läser, det man säger, stämmer överens med verkligheten.
And that's all the definition of truth, that what you say or read should be in agreement with reality.
Och det är en stor skillnad mot alla andra världsbilder faktiskt.
And that's a great difference from all other worldviews, really.
Så då läser jag apologetik. Jag har tjatat om flera gånger förut. Ni får stå ut med mig.
And I studied apologetics and I've been going on about this several times before.
Och just nu läser jag systematisk teologi igen.
And at the moment I'm studying systematic theology, really.
Och tänkte gå igenom vad det är då.
And I wanted to talk about what this is.
Och varför gör det här? Men det har det med att jag tycker det är viktigt, eller för mig är det viktigt att basera mina egna uppfattningar och ståndpunkter på fakta.
So why am I doing this? It's because it's important to have a foundation in truth for my views.
Och det är egentligen först nu när jag börjar plugga och studera och när jag har kunskap som jag vågar prata med andra om min tro.
And it's only now that I've started studying and that I have knowledge that I have the courage to speak to other people about my faith.
Så det är viktigt för mig.
So it's important to me.
Och här på Nordisk Mission så har vi en otroligt hög undervisning.
And at Great Grace we have such a high level of education.
Alltså tänk er en pyramid så här.
If you think of a pyramid.
Så som De träffar ganska högt upp.
We're quite high up there.
Så kommer man in som ny i nordisk pension och inte funderar på Gud så mycket, så liksom det fattas en del fundament här under.
So if you come as a newcomer, as a new believer into great grace, then there's a lot of it's missing here.
Och det känner jag att jag vill fylla ut det fundamentet.
And I think I want to fill this out, this basis.
Ni vet att man ska bygga sitt hus på en stadig klippa.
That you should build your house on a good foundation.
Jag ska dra några exempel.
And I will give a few examples.
Faktiskt under många år när jag gick här i kyrkan så trodde jag att de här evangelierna, de var skrivna av Jesu lärjungar.
For many years when I went to this church I thought that the gospels were written by the disciples of Jesus.
Det heter bara två av dem som är det.
But actually just two of the gospels were written by the disciples.
Kort bara gå igenom dem. Matteus då. Jag ska inte gå igenom hela Matteus.
Alltså
Matteus skrevs då av lärjungen med samma namn.
Matthew was written by the disciple called Matthew.
Ungefär 55 till 65 år efter Kristi födelse.
About 55 to 65 years after his birth.
Och han, Matteus var skatteindrivare.
And he was a tax collector.
Och varför är det viktigt då?
And why is that important?
Jo, skattedrivarna på den tiden förväntas att kunna en form av stenografi.
The tax collectors, they were had to know some kind of stenography.
Vilket förmodligen Matteus var extremt duktig på att liksom snabbt ta ner fotnötter på vad folk eller noteringar på vad människor säger.
Which means that he was probably very quick at writing down notes about what people were saying.
Eller egentligen komma ihåg vad människor säger.
And actually remember what people said.
Så till exempel bergspredikan som det står om i Matteus 57.
For instance in the Sermon on the Mount which is mentioned in Matthew 5-7.
Det är förmodligen liksom perfekt perfekt bild av vad som hände där, av vad Jesus sa.
It gives probably a perfect picture of what happened and what Jesus said.
Och det här är då viktigt att veta liksom, de har kanske pluggat de olika evangelierna och varför de ibland skiljer sig åt.
And this is important to know when you look at the different gospels and they are a little bit different.
Och Markus skrevs största sannolikhet av Markus. Han var inte en lärjunge men han hängde ju med aposteln Petrus och senare även Paulus.
And then we have the gospel of Mark. He was not a disciple but he was a good friend of Peter and of Paul later.
Och fick förmodligen sin information då direkt från Petrus.
And we got his information probably directly from Peter.
Och det här är förmodligen den första boken som är skriven ungefär 55 till 59 efter Kristi födelse.
And this is probably the first book written about 55 to 59.
Lukas skrev av Lukas mellan 58 till 65 efter Kristus.
And Luke was written by Luke in 58-65.
Han var inte heller en lärjunge, men han var nära anhängare till Paulus.
And he was not a disciple, but he was a close friend of Paul.
Han var läkare.
And he was a doctor.
Och därför så skrev han då ner saker som de andra utelämnade i sina berättelser. Tänker bland annat på...
And that's why he wrote down things that the others didn't mention in their stories.
Till exempel när Jesus helar den här soldaten i Getsemane.
For instance, when Jesus is healing the soldier in Getsemane.
Så skriver Lukas ner det, inte de andra.
Luke mentions it, but not the others.
Och Johannes skrevs till slut, sista evangeliet, Johannes då.
And then the last gospel, John.
Skrevs förmodligen av då aposteln eller lärjungen med samma namn.
And it was written probably by the disciple by that name.
Men ganska mycket senare än de andra, 85 till 90 år efter Kristus.
But it was written later than the others, 85 to 90 or so.
Och det är också viktigt när man läser det att hans berättelse kompletterar snarare de andra tre berättelserna än kanske återger exakt samma berättelse.
And it's Because you know that his story sort of complement the others when you
Vad är apologetik då som jag pluggar?
So then what is apologetics that I'm studying?
Jag nämnde det förr, men det kommer framför allt från 1 Petrus 3, 15 och 16.
I mentioned this before, but it comes mainly from 1 Peter 3, 15 and 16.
Där det står att men det står så här då. Men Herren Kristus ska ni hålla heliga era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ett hopp.
Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have.
Men gör det ödmjukt och respektfullt i medveten om er goda sak så att de som talar illa om er fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal.
But do this with gentleness and respect. Keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against you, your good behavior in Christ, may be ashamed of their slander.
Apologetics då kom, eller apologeti kommer från det grekiska ordet apologia.
So the word apologetics comes from the Greek apologia.
Som menar att som betyder att försvara egentligen.
Which means to defend.
Mm. Så man kan egentligen säga att kristen apologetik.
So you can say that Christian apologetics
kan definieras som det rationella försvaret av den kristna tron.
Maybe defined as the rational defense of the Christian faith.
Och kristna egentligen sanningsuttalanden eller liksom ståndpunkter.
Or Christian statements of truth.
Så det är apologetik som är liksom mitt huvudämne, men nu pluggar jag då systematisk teologi.
So apologetics is my main topic, but at the moment I'm studying systematic theology.
Och vad är teologi? Vad är det för något då?
And then what is theology?
Man kan dela in det i fyra huvudgrenar.
You can divide it into four main parts.
Finns något som heter prolegomena.
Is this prolegomena?
Som är egentligen introduktion till teologi, vissa förutsättningar.
Which is introduction to theology with certain prerequisites.
Till exempel att det finns en gud som man kan prata om.
For instance, that there is a god.
apologetik har en annan del har vi redan definierat.
And we defined another part of apologetics.
Tredje, polemik.
Then we have polemics.
Som egentligen att försvara den ortodoxa kristna tron.
Which is the defense of the orthodox Christian faith.
Från irrläro.
From heresies.
Och sen har vi då teologi.
And then we have theology.
Som är ett rationellt samtal eller diskussion om Gud.
Which is a rational discourse about God.
Kommer från theos, som betyder Gud.
It comes from theos, which means God.
Och logos, som betyder samtal eller resonemang.
And logos, which means discourse or reasoning.
Och nu blir det mycket definitioner här, men det finns egentligen tre underkategoriseringar av teologi.
I give a lot of definitions now, but there are three subcategories of the theology.
Biblisk teologi.
Biblical theology.
Det är den bibliska basen, eller grunden för teologi.
The biblical basis for theology.
Historisk teologi.
Historical theology.
Som är man studerar de stora kyrkofäderna och de stora teologerna under historien.
That you study the great church fathers and theologians through history.
Och sen finns det då systematisk teologi.
And then there is systematic theology.
Och det är, vad är det då? Ja, men det är egentligen ett försök att samla ihop all sanning från all uppenbarelse som kommer från Gud.
And it's really an attempt to gather to collect all truth from the revelation.
Ja. Alltså på, igen då, både från skriften och det vi ser runt omkring oss.
From the scripture and from what we see around us.
Och så liksom arrangera det här logiskt och så man kan förstå det.
And then we order it in a logical way so that we can understand it.
Så att vi vet vad som är sant och hur vi ska kunna leva efter det.
So that we know what is true and how we can live by it.
Och teologi är väldigt viktigt för att utöva apologetik.
And theology is very important for apologetics.
Varför det?
Why?
Ja, vi kanske säger sig själv då. Alltså att det är viktigt att ha kunskap om när man ska försvara.
Is self-explained really that it's important to have knowledge about the thing that you are defending.
Men tänk dig att jag var livvakt för Sveriges kung.
And just imagine that I was the bodyguard of the Swedish king.
Men om jag inte vet vem han är.
But if I don't know who he is.
Vad han heter.
What he's eating.
Vad han heter.
What his name is.
Vad han bor.
Where he's living.
Vad han ser ut.
And what he looks like.
Eller vad han är.
And where he is.
Ja, men då kommer jag förmodligen göra ett ganska dåligt jobb.
Then I think I would do a very good job.
Men kan du upp några så här exempel på varför det är viktigt då? Men alltså viktigt att försvara Bibeln från saker som inte stämmer.
It's important to defend the Bible from things that are not true.
Och då måste vi veta vad som står i Bibeln.
And then we must know what is in the Bible.
Härom veckan på jobbet så var det någon som stod och diskuterade Gud. Det händer faktiskt ofta.
And at my job this other week is that some people were discussing God, which is something which happens quite often.
Och så slängde någon ur sig att ja, men problemet med Bibeln är ju att den skrevs flera hundra år efter Jesus levde.
And then someone just said, well, the problem with the Bible is that it was written several hundred years after Jesus lived.
Hade det här varit för några år sedan så hade jag varit tyst.
Had this been a few years ago, then I would have stayed silent.
För jag hade förmodligen inte vetat.
Because I wouldn't have known.
Jag hade precis läst det jag precis gick igenom med er om evangelierna.
But I just studied what I just went through about the Gospels.
Och kunde liksom... Det är fel.
This is wrong.
Och det här är en annan punkt att kan man med kunskap, att man visar att man har kunskap, att man har auktoritet med grund och kan förklara sin sak.
And this is another point that if you have this, can show that you have this knowledge and you can explain what you think.
Då vinner ju även den som lyssnar, då vinner hans förtroende.
And you get the confidence of the person who is listening.
Han kommer, eller hon kommer ju som förmodligen lyssna och ställa fler frågor.
He or she will probably ask and listen and ask more questions.
Och vilja veta mer.
And want to know more.
Och ju mer vi vet, desto mer redo kommer vi vara.
The more we know, the more ready we will be.
Som vi läste här i Petrus att vi ska vara redo.
As we read in Peter that we should be ready.
Vi ska ha det liksom nära.
We should have it close.
Så att vi lätt kan ta fram det ur vår hjärna.
So that it's easy to bring out from our brain.
Men kanske det viktigaste. Och det förstå Guds. Liksom att lära känna Gud så ger oss det. Ger oss rätt motivation.
But maybe the most important thing is that when we get to know God, it gives us the true motivation.
Och rätta motiv för våran apologetik.
And good motives for our apologetics.
Och det är egentligen att lära känna Guds hjärta för de förlorade.
And it's really to get to know God's heartbeat for the lost.
För det handlar ju inte synnerligen som sist om att vinna de förlorade själarna.
Because in the end it's about winning the souls that are lost.
Och här är viktigt också vad vi precis läste Petrus att gör det med ödmjukhet och respektfullt.
And it's important too that to do it like it says in Peter that you should do it with humility and respect.
För bakom varje fråga finns det ju en människa.
Because behind every question there is a human being.
Och det är den personen vi vill vinna.
And that's the person that we want to win.
Om vi bara riktar in oss på att vinna diskussionen.
if we just were intent on winning a discussion.
Men förlorar den här personens, ja, kanske tillit eller ja, hans hjärta helt enkelt.
But maybe lose the trust of this person, actually his heart.
Mm. Då har vi båda förlorat egentligen.
Then actually we have both lost.
Men även om vi vinner, eller även om vi förlorar argumentet där och då, men senare vinner den här personens hjärta, då har vi båda vunnit.
But if we maybe lose the argument at the moment, but win the person's heart, then we have both gained.
Och det är egentligen det ultimata målet med apologetik.
And that's actually the ultimate goal of apologetics.
Jag satte en timer efter 30 minuter.
Timer on off.
Grodan. Jag har lite kvar. Orkar ni eller?
Some left.
Egentligen har jag de här fyra huvudargumenten för Guds existens kvar då.
I have these four main arguments for the existence of God to go through.
Och nu blir det lite filosofi, lite vetenskap.
And now we have some philosophy and science.
Lite teori.
And a little bit of theology.
Yeah, yeah. Men jag tror att det kan vara bra ibland att gå tillbaka till grunderna och fråga sig själv, liksom, finns det uttaget en gud? Det kanske man ibland vill göra.
I think it's good sometimes to go back to the basics and ask yourself the question, is there really a god?
För de tankarna kommer säkert.
Because these thoughts will come into our heads.
Jag vet han, jag vet om ni känner till han, Nabi Qureshi.
I don't know if you know this man, Nabil Quresh.
Han ingår i Rabbi Zacharias liksom ministry.
He is in the ministry of Rabbi Zacharias.
Han är den som har skrivit boken
Looking for Allah, Finding Jesus.
Letar efter Allah, men jag hittar Jesus. Tyvärr har han fått en ganska svår magcancer.
Unfortunately he has a really severe stomach cancer.
Och det här är ganska tråkigt på många plan, men han säger det själv att det är precis det här hans före detta, eller före detta, han kanske fortfarande är kompisar, men hans liksom, muslimska vänner och familj har sagt.
It's really sad in different ways, and but he said that this is exactly what his former Muslim friends and his family has said.
De säger som, ja, Gud kommer, Allah kommer straffa dig för att du har lämnat tron.
They say that Allah will punish you because you have left faith.
Så vi, han ber oss att be för honom att det ska ske ett under, en ganska svår cancer. Så att,
so he prays for he asks us to pray for him because he has this severe cancer.
Så att han har 10% överlevnadschans eller något.
It's like 10% chance that he will survive.
Men han gör det här, säger han, titt som tätt.
He's doing this alltså, quite often.
Frågar sig, vad är bevisen att Gud finns?
He asks himself, what is the proof of God's existence?
Vad är bevisen att det är en kristna guden?
And what is the proof that it's a Christian God?
Och så vidare.
And so on.
Det finns fyra grundläggande argument för Gud, att det finns en Gud.
There are four main arguments for the existence of God.
Det är det kosmologiska argumentet för Gud, det är det första.
The first one is the cosmological argument for God.
Och det går så här.
And this is it.
Allting som är ändligt och har en början har också en anledning till att det existerar.
Everything that is finite also has a beginning and there's a reason for it existing.
Yeah. Och universum är ändligt och har en början.
And the universe is finite and it has a beginning.
Och därför har universum en anledning till att det existerar.
And then there's a reason the universe exists.
Och det finns både filosofiska och vetenskapliga bevis för att universum är ändligt och har en början.
There are scientific and philosophical arguments that prove that the universe is finite.
Det filosofiska går så här.
And this is the philosophical. Okay. Philosophical.
Nu får ni hålla andan här.
And now you have to think sharp.
Men det går, alltså, det första är att ett oändligt antal moment eller dagar kan inte genomkorsas.
That
infinite number of moments cannot be traversed. Ja. Så om det skulle funnits, om det skulle funnits ett antal oändligt antal dagar eller moment innan idag.
If there had been infinite number of moments or days before today.
Så skulle vi aldrig kommit hit.
Then we would never arrive to this point.
Eftersom ett oändligt antal moment inte kan genomkorsas.
Because an infinite number of moments cannot be traversed.
Men idag har ju kommit.
But today it has arrived.
Vi står här.
And we are here.
Så därför kan det bara funnits ett begränsat antal dagar innan idag.
That's why the happening has can only have been a certain number of days before today.
Okej. Okay. Låt det sjunka in.
in.
Första gången jag hörde det så fattade jag inte ett smack.
The first time I heard it I didn't understand a thing.
Men man kan ta det i reversed ordning.
But you can take it in the reverse order.
Om det finns oändlig dåtid.
If there's an infinite past.
Så kommer det aldrig komma till slutet. Om du backar.
You will never come to the end of it.
Det är omöjligt.
It's impossible.
Och därför är det omöjligt att komma hit också.
And that's why it's impossible to come here.
Den vetenskapliga bevisen.
And then the scientific proof.
Kommer från Big Bang-teorin.
It comes from the Big Bang-theory.
Och det var ju faktiskt så att då Big Bang-teorin uppdagades så var det inte alls många vetenskapsmän som tyckte om det.
And actually when the Big Bang theory was launched, then not many scientists liked it.
För det hade ju teologen sagt i alla år att det finns en början på universum.
Because this is what the theologians had said for all through the centuries, that there was a beginning to the universe.
Det står i Första Mosebok 1:1.
It says in Genesis 1:1.
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
In the beginning God created heaven and earth.
Men det är ju alla överens om idag, skulle jag säga. Det finns säkert några som inte kan använda med att universum hade en början.
But almost everyone agreed today that the universe had a beginning.
Bland annat termodynamikens andra lag säger att den användbara energin i universum förbrukas.
The second law of thermodynamics says that when energy in the universe is used.
Ja, it is consumed.
Consumed.
Och hade universum funnits i all oändlighet dåtid så hade det varit slut med.
And if the universe had existed for all eternity, then there would have been no energy at the time. Now.
Och universum expanderar också.
And the universe is expanding.
Och ska man då igen då gå tillbaka bakåt så blir det till slut ingenting.
And then if you have an eternal past, then this you end up with nothing.
Och inget kan inte producera något.
And nothing can not produce something.
Så det finns en känd astronom som är agnostisk.
So there's a well-known astronomer who is an agnostic.
Robert Jastrow.
Robert Jastrow.
Han säger att enligt honom så är det vetenskaplig fakta att det finns en övernaturlig kraft som skapat universum.
According to him, it's a scientific fact that there is a supernatural power that created the universe.
Det var det första argumentet.
That's the first argument.
Argumentet är det teleologiska argumentet.
And then we have the teleological argument.
Som är designargumentet.
Which is the design argument.
Och det går så här.
And this is it.
Allting som har en design.
Everything that has a design.
Har en designer.
Has a designer.
Det finns stor design i universum.
And there is design in the universe.
Därför måste universum ha en stor designer.
That's why the universe must have a great designer.
Att det finns design här i universum och här på jorden tror jag vi alla är medvetna och överens om.
And I think we all agree that there is design on earth.
Och ju bättre design, ju bättre designer.
And the better the design is, the better the designer.
Skulle jag hitta den här telefonen ute i skogen så skulle jag inte tro att den hamnade där av en explosion.
And if I found this mobile in the woods, I wouldn't think that came there because of an explosion a few years ago.
Jag har sett vad explosioner kan göra.
I've seen what explosions can do.
Det är inte så fin design efter explosionen.
After the explosion, the design is not very good.
Och titta på oss själva, vi är mycket mer komplexa än vad den här är. Vi är mer och mer komplex.
Just look at ourselves, we are so much more complex than this is.
Så är informationen i ett encelligt djur större än vad som finns i den mest avancerade ordbok.
And the information in a one cell animal is, there is more information there than there is in the biggest dictionary.
Och en cell representerar så mycket irreducerbar komplexitet.
And the cell has so much reducible complexity.
Att den gradvis faktiskt inte kan ha utvecklats.
That it actually, it's impossible for it to develop.
Och det här gäller till exempel synen också.
And this is for sight.
Blodproppar.
And blood clots.
Och massa andra saker.
And a lot of other things.
Och dessutom är universum så finjusterat så att om gravitationen skulle ändras mer än 1 genom 10 upphöjt till 40 del.
Universe is so finely adjusted that if the gravitation was changed
1 10 up. What is it? Du har en nolla och sen har du 40 nollor.
They have zero and then you have 40 zeros after that. And then you have one.
En sån liten del.
And that's the part.
Om gravitationen skulle ändras sån liten del.
If it just changed gravitation, just changed this little bit.
Så skulle inte solen existera.
Then the sun wouldn't exist.
Och månen skulle krascha in i jorden.
And the moon would crash into earth.
Och om universum expanderade av en hastighet som är 1 miljontedel så sakta.
And if the universe expanded in at a speed that was 1 millionth of
part of its speed, av dess hastighet. Om den skulle ändras så pass mycket.
If it changed so much.
Så skulle temperaturen på jorden vara 10 000 grader.
Then the temperature on Earth would be 10 000 degrees.
Etc. Det finns många av de här.
And so on and so forth.
Det är bara att gå hem och googla.
You just have to google.
Sen finns det tredje argumentet och det är det ontologiska argumentet för Gud.
And then we have the third argument which is the ontological argument.
Det här ska jag bara snabbt säga för att jag tycker inte att för mig själv så är det inte jätte övertygande.
And I just touched this briefly because this is not so convincing to me.
Så av sig själv så tror jag inte kanske många ni får gå hem och fundera själva. Men för mig så är det här bara en kanske lägger till något till de andra.
For me it's just adding something to the other arguments.
Det går så här, om Gud finns.
This is it. If there is a God.
Så måste han vara en nödvändig varelse.
He must be a necessary being.
Och av definitionen så vet vi att en nödvändig varelse.
And by definition we know that a necessary being.
Kan inte existera.
Cannot not exist.
Som en nödvändig varelse kan existera.
So if a necessary being can exist.
Så måste den existera.
It must exist.
Så alltså måste Gud existera.
So then God must exist.
Så vi hoppar direkt över till det fjärde. Som kanske lite mer man kan ta till sig åt.
There's something that you can accept more.
Och det är easily. Det moraliska argumentet för Guds existens.
And then we have the moral argument for the existence of God.
Och det går så här.
And this is it.
En moralisk lag antyder att det finns en moralisk laggivare.
A moral law hints to the fact that there is a moral lawgiver.
Det finns en objektiv moralisk lag.
There is an objective moral law.
Därför finns det en objektiv moralisk laggivare.
And that's why we have there must be a
moral lawgiver.
Moral lawgiver.
Och det finns ganska starka argument för att det finns en moral här i världen.
There are strong arguments for morality existing in this world.
Bara det att människor använder att världen blir bättre eller sämre.
Just the fact that people say that the world is getting better or worse.
Eller att Hitler gjorde var hemskt, det var fel.
Or that the things that Hitler did was wrong.
Antingen att man refererar till en moral.
that means that you are referring to some kind of moral.
Men hur skulle man kunna veta att det här var fel då om man inte hade en standard att mäta emot?
So how could you know that this is wrong if you don't have a standard to measure it against?
Och om Hitler verkligen gjorde fel, jag menar objektivt fel.
And if Hitler really did things that were objectively wrong.
Så finns det en standard som vi alla är bundna av.
Then there is a standard that we are all bound to.
Det finns några invändningar mot det här som är ganska vanliga.
There are some very common objections to this.
Det är att moral bara instinkt.
And that is that moral really is instinct.
Men så vad skulle vi alltid göra vad den starkaste instinkten säger åt oss att göra?
But then we would always do what the strongest instinct tells us to do.
Men det gör vi inte.
But we don't.
Och tur är väl det.
And that's a good thing.
En del säger att moral är bara sociala konventioner och att moral utvecklas.
And some people say that moral is just social conventions and has to adapt.
Men det som tar emot är att för första finns det en någon sorts grundläggande morallag i de flesta samhällen om man tittar till nutid och i historien.
But there is some kind of basic moral law in all societies if you look at today and if you look at history.
Och då kanske man inte heller, om man argumenterar så kan man ju säga att det Hitler gjorde var inte fel kanske, det var ju bara en social utveckling.
And then you could argue that what Hitler did was not really wrong, but it was just social development.
Tänk om han hade vunnit andra världskriget.
Well, just imagine if he won the Second World War.
Och jämfört alla människor att hans ståndpunkt var rätt.
And brainwashed everyone to think that what his view was right.
Så skulle det vara svårt att säga att det var fel om man säger att det är sociala konventioner som bestämmer moralen.
Then it would be difficult to say that this is wrong because it's just social convention deciding about what is your morals.
Men enligt Gud så var det ju fel, hade varit fel ändå.
But according to God it would have been wrong anyway.
En del säger att moralslag är som naturlagarna.
And some people say that the moral law is like the laws of nature.
Men de skiljer sig på så sätt att, om vi drar ett exempel här, säg att jag råkar fälla Annette här som ramlar.
But they're different in the way that you can illustrate this way, that if I knocked Annette down so that she fell over.
Så av naturlagen så faller hon ju vare sig det var med flit eller inte.
So by the laws of nature she will fall down whether it's intended or not.
Men genom moralen så hade det varit olika svar på den frågan om jag hade råkat fälla henne.
But the moral law gives different answers for if I had just happened to make her fall.
Eller om jag gjorde med vilja.
Or maybe I did it on purpose.
En del säger att moral bara är personlig preferens. Det är som smak.
Some people say that moral is like a personal preference, just like what you tastes that you like.
Jag gillar inte fisk.
I don't like fish.
Men det gör Marie.
But Marie does.
Om jag säger så, men jag gillar att mörda.
If I say I like to murder.
Ja, du gör inte det. Det är okej liksom. Låt mig göra det jag tycker.
Isn't that okay? Let me do what I want.
Det är också lite knas.
And that's a bit stupid too.
Så kanske den största är det här med att ondska och orättvisa faktiskt finns här på jorden.
The main thing is that there is such a thing as evil and injustice.
Att det är ett bevis för att det inte finns en helt perfekt Gud.
And that is proof that there is a God who is not quite perfect.
Men igen då. Och här får man ju också egentligen gå tillbaka till Peter, att sitter man och pratar med någon som har råkat ut för massa olyckor så kanske man inte ska komma med massa filosofiska argument.
But then you have to return to Peter actually, and if you're talking to someone who's had a lot of accidents and bad things, then maybe you shouldn't give them just philosophical arguments.
Utan du säger så här, men gör detta ödmjukt och respektfullt.
But do this with humility and respect.
Ge den personen en kram kanske.
Maybe give this person a hug.
Men en anledning till att man ska kunna hävda att det finns orättvisor och ondska det är om det finns en absolut standard att mäta detta mot då.
But there is that we can say that there is such a thing as injustice and evil is that there is a moral standard to measure it against.
Något som är absolut gott.
Something that is absolutely good.
Något som är absolut rättvist.
Something that is absolutely just.
Och för att kvotera sig på det. To quote.
Yes, citera.
För att citera, tack. Nej, det vet jag. Plugga på engelska, det blir lite svårt. Lite svårt med svenska, tror jag. Men så här säger Ravi Zacharias. Om du läser på engelska, kan du översätta till svenska?
So this is what Ravi Zacharias says.
When you say there is too much evil in this world.
När man säger att det finns för mycket ondska i världen.
You assume there is good.
Så antar man ju att det finns något gott.
And when you assume there is good.
När man antar att det finns något gott.
You assume there is such a thing as a moral law.
Så antar man att det finns något sånt som en moralisk lag.
On the basis of which to differentiate between good and evil.
Med vilkens hjälp man kan skilja mellan det som är gott och det som är ont.
But if you assume a moral law.
Och, men om man antar att det finns en moralisk lag.
You must posit a moral lawgiver.
You must.
Posit.
Då måste man förutsätta att det finns en som har gett den moraliska lagen.
But that's who you're trying to disprove. And not prove.
Men det är den som du försöker motbevisa och inte bevisa.
Because if there is if there is no moral lawgiver.
Om det inte finns någon som har gett den moraliska lagen.
Alltså, the God.
En Gud.
There's no moral law.
Så finns det ingen moralisk lag.
If there is no moral law, there's no good.
Om det inte finns någon moralisk lag så finns det inget gott.
If there's no good, there's no evil.
Om det inte finns något gott så finns det inget ont.
So what was your question?
Så vad
var
det för fråga
de
hade egentligen?
Och vi vet ju också från Bibeln varför det finns ondska, hemskheter, orättvisa med mera.
So we know from the Bible why there is evil and injustice and so on.
Det är för att människan och den här världen är fallen.
Because man and this world is fallen.
Och det står också förklarat i Bibeln.
And this is also explained in the Bible.
Varför det är så.
Why this happened.
Så att det ger ett bra svar på den funderingen.
So this gives a good answer to this thought.
Och sen kan man ställa sig frågan. Varför skulle den här moraliska laggivaren just vara Gud? Kan den inte bara liksom dimpa ner från Big Bang eller något?
So then you might ask why should this moral lawgiver be God and just not something that happened with Big Bang or something?
Men du ska veta att när vi pratar om ondska så pratar vi om människans egentligen inneboende värde.
But when we speak about evil, we are really speaking about the indwelling value of man, inherent value.
Och egentligen bara från en sån super övernaturlig varelse, Gud, som jag tror på.
But actually just from a supernatural being, as I believe God.
Som vi kan få de här inre värdena.
That we can get these values.
I en ateistisk värld så är vi ju egentligen bara en klump kött.
In an atheistic world, we are just a lump of flesh.
Är vi här av en slump utan mening eller tanke egentligen?
Just by bakom. Chance, no meaning or thought behind us.
Man kan ha mening i världen, men det finns ingen mening bakom varför vi är här.
We can have a meaning in the world, but there's no meaning behind it.
Så egentligen i en ateistisk värld kan man bara prata om yttre världen, inte om inre världen.
So actually in an atheistic world we can just speak about the outer values, not the inner values.
Så därför så måste den moraliska lagen vara från en övernaturlig.
That's why the moral law must come from a supernatural creator. That's my last word.
So, vi avslutar med bön.
So let's end with a word of prayer.
Så Herre, vi ber för att någonting jag sagt idag ska vara begripbart.
So we pray that something that I said today we should be able to understand some of it.
Att det ger frö till att studera vidare om de här sakerna.
And that will give us seed to continue studying about these things.
Att vi ska känna oss motiverade att studera ditt ord.
Then it will give us motivation to study your word.
Att så att vi alltid har det nära vårt hjärta.
So that we always have it close to our hearts.
Så vi kan berätta för andra vad vi tror och tycker och varför vi gör det.
And then we can tell others what we believe and why we believe it.
Amen.
Amen.